Det var den 26 december 2004 på morgon lokaltid, ungefär skulle jag tippa 20:09 på förmiddagen, på morgon där när solen hade stigit upp och allt så bra ut. Vi var med min fru och åt vårt morgonmål och vi bodde vid ett hotell som var ungefär 50 meter från stranden, ett fantastiskt litet hotell med 80 rum, så att det var mycket familjärt. När vi kom tillbaka från vår morgonmåltid gjorde vi oss klara för att gå ner till stranden eller ner där på terrassen och sola oss. Och då sa min fru att ser du, det undrar, hur ser det ut så där ute, att där är inget vatten i havet. Och då tittade vi ut från balkongen, alla rum hade utsikt mot havet, det var stora glasfönster. Och då konstaterade vi att det här var verkligen under 76 var vi i Kenya, och då upplevde vi förstås den ebbaflodfenomenet där som ganska starkt, mycket starkt, så att där fanns ungefär, det såg nästan ut som där, att det var långa sträckor som var torrlagda under ebbtid. Men det här hade vi aldrig upplevt, då var det en gång tidigare på samma plats där och inte hade vi aldrig konstaterat att det har hänt sådana här saker. Så jag sa att nu tar jag vår kamera och går ut och tar lite bilder, vilket jag inte borde ha gjort. Men det vet man nu förstås. Och så får jag ner och jag var inte ensam där. Det var också andra som gjorde det. Och jag hann gå till den där terrassen som var lite upphöjd ovanför sandstranden. Sen var det ännu kanske 30-40 meter till normala vattennivån. Jag hann ta min första bild och mitt i allt så märkte jag att jag stod i vattnet till midjan. Det kom ingen våg egentligen utan vattnet steg på sätt och vis riktigt som skulle pumpas upp från under jorden. Så att plötsligt var jag bara i vattnet. Och då hör jag min fru som ropar att hör du Frigge, kom hit, försök komma bort därifrån. Då hade hon sett en yngre fru som också klättrade upp längs hotellväggen. Hotellet var byggt i all tur så att det var som terrasser, det var inte en rak vägg utan skulle det ha varit en rak vägg skulle inte jag suttit här idag. Men det var en snedvägg och jag kom då och klarade mig tack vare det. Men jag försökte sen orientera mig tillbaka till hotellväggen. Och när jag äntligen kom dit, det var svårt att gå där, för där flöt ju då ren en massa bråte omkring solstolar och allt sånt här. Och då visste jag redan att där blev några människor där ute, bland annat ett äldre engelsk par som vi blev bekanta med. Frun blev där, hon kom aldrig därifrån, hon var så långt ute, hon hann inte göra någonting, utan hon blev nog där. Och så var där också en av hotellets anställda som jag tyckte att söks med de vattenmassorna, men det ska inte gå svara på att det var, men jag var kanske i sånt chockstillstånd att jag inte heller kunde bedöma helt klart. Sen kom jag till hotellväggen och då märkte jag att den enda chansen var att ta sig upp för den här väggen, för båda ingångarna till den här stranden från hotellet var fastbombade med vatten och bråte, så att och bakåt kunde man inte ut mot havet slippa förstås. Man ville ju bort därifrån. Och då var enda chansen att försöka komma upp längs den här väggen. Och nu som sagt var det hotellet byggt så att det fanns en chans. Min fru ropade att sparka av. Jag försökte först, hon visste att jag hade sandalerna på. Sparka av de sandalerna för du fäster inte, ropade hon. Och då sa hon just att den här flickan får där bredvid upp längs väggen också. Att nu måste du klara det. Och det där gjorde jag. Och kasta upp dem då på följande balkong till andra våningen. Och så fick jag samtidigt grepp om den första balkongens räcke. Och då hade jag tydligen så mycket krafter att jag kunde vräka mig över att jag kom upp på den. Och sen fortsatte jag upp. Men före jag kom upp så långt så kom den andra vågen så att säga. Och då var det kritiskt ögonblick och skulle inte jag klara den här grejen då att få det där greppet, så skulle inte jag som sagt ha varit här idag. För att då det där så, hela hotellets första våning rasade ihop och alla de här glasfönstren ut mot havet brast och det började komma ut inventarier och sängkläder, tv-apparater, bord och stolar. Och efteråt tänkte jag att det var ju en väldig tur att den här tsunamin slog till när den slog till där i Phuket. För dels hade alla vaknat, en del hade inte hunnit ner till stranden. Alla hade nästan ätit sitt morgonmål, men ingen blev i hotellet och ligga på sova. Så att om det skulle ha varit på det sättet att det skulle ha gått inte ett par timmar tidigare, ett par timmar senare, skulle antalet döda på Phuket på Karon Beach faktiskt ha varit väldigt mycket större än vad det var idag.
Hur var det, Frej Karlsson, Jag tänker på det här ljudet. Var det, du sa ju tidigare att det kom, vattnet liksom pumpades upp ur vattnet. Att det var tyst, du märkte inte någonting. Men hur var det sen liksom? För det var ingen orkan.
Det var ingen orkan. Och egentligen så var det inte så stort ljud då när de två första vågorna kom. Eller vågor och vågor. Det var mera tyst. Men sen den tredje vågen, när den kom, så då var det verkligen ljud. Men då var jag redan borta. Då hade jag redan kommit upp till mitt rum och vi var ute på. Då hade strömmen brust i avloppsvattnet och vattenledningarna var avbrutna och hotell höll på att rasa ihop, trodde vi, och därför ville vi fort därifrån. Och när vi kom ut på gatan, då kom den tredje vågen och då small det. Då var det verkligt, verkligt hårt ljud. Och en speciell sak med det ljudet kan jag berätta, att när vi sen kom hem nyårsafton och på nyårsdagen var jag till sjukhus och kollade mina små skador. Men sen på söndagen så ringde en god vän till mig och sa att kommer du ut och promenera? Och jo, jag sa jag kommer. Och så gick jag till hans hem via viadukten där i Sjunde, man måste under järnvägen. Och så råkade det så att när jag passerade viadukten där under så kom snälltåget från Helsingfors. Och den som har stått där när tåget kommer vet vilket ljud det är. Och utan att jag visste vad jag gjorde så kom jag till sans när jag hade sprungit hemåt i full fart, ungefär 50-60 meter. Och jag tittade mig omkring och tänkte att månne någon såg nu hur jag betedde mig.
Så det här var säkert någon slags trauma?
Det var den trauma, och den fanns där bak i järnbarken någonstans, det här ljudet. Och det var ungefär samma ljud som jag upplevde där då. Så att vi klarar oss till allt ur på det här sättet. Och Phukets stränder har ju sån karaktär att de är ju inte raka utan det är uddar och det är kanske lite högre också. Högre kullar runt stränderna än vad det till exempel var där i Kaolak där det verkligen gick illa.
Ja, om vi går tillbaka, du sa att ni var i ert hotell då, vart får ni sen?
Sen råkade det vara så bra att bredvid hotellet fanns det en lite högre kulle och dit sprang lokalbefolkningen, dit sprang vi. Och där väntade vi sen där uppe på kullen i en 4-5 timmar. Och medan vi väntade där så kom det ett annat besked från myndigheterna att nu hade igen hänt en ny jordbävning under vattnet där i Indiska oceanen utanför Indonesien vid Aceh ungefär, där skadorna ju var väldigt stora och dödsfallen var många. Så att den vågen väntas in inom några timmar och den beräknas vara dubbelt högre än den som nu har sköljt över de här stränderna. Så att vi visste ju inte då ens att var vi i säkerhet på den kullen, men till all lycka så efter några timmar så kom sen beskedet om att det var falskt alarm, så att på det sättet klarade vi oss.
No, ni återvände sen till Finland på nyårsafton. Hur var det att återvända till vardagen i Finland?
Det var, jag tänkte bara säga också att när någon frågar om jag skulle vilja uppleva det på nytt så säger jag nej förstås. Men ställer man frågan, skulle du vilja ha det oupplevt, säger jag också nej.
Varför det?
No, därför att man sätter idag värde på sitt liv på ett helt annat sätt. Man ser på sina nära kära och sina vänner och medmänniskor på ett helt annat sätt än vad man då tidigare så. För när man märkte att det var ändå fråga om sekunder, allra högst kanske en minut, som avgjorde ens liv, att fick jag fortsätta eller inte, så alla de här 10 bonusåren nu så får jag nog tacka högre makter för. Och den här hemkomsten sen, den var ju lite gripande förstås, för vi åkte i ett plan med mycket skadade och satt där framme och behandlades förstås på ett helt annat sätt än normala resenärer. Vi behövde inte gå genom tullen utan via gränsbevakningen på Vanda flygfält kom vi in. Och där väntade mina barn och barnbarn och där brast det förstås första gången för mig. Och sen när man kom hem och när man såg hur de hade ordnat det där hemma så var det andra gången hänt. Och sen när man såg att till och med kommunalläkaren hade tagit kontakt, prästen kom och goda vänner hörde av sig och vänner som man inte visste att var ens vänner ens hade varit oroliga. Så nu var den hemkomsten alldeles speciell och det glömmer man nog aldrig.
Har du eller din familj åkt tillbaka till Thailand, Phuket, efter det här?
Vi åkte följande år. Susanne och Mosse skulle ju komma med sina döttrar Cassandra och Amanda. de skulle ju starta på kvällen när det här hände på morgonen i Thailand, så skulle de starta på kvällen från Helsingfors. Men till all tur så kom de inte med. Det var tur, för man vet aldrig hur det skulle ha gått om de skulle vara där. Jag tackar också där högre makten för att det gick på det här sättet. Men sen sa Susanna att, hör du pappa, nu ska ni nog åka nästa år. Och vi gjorde faktiskt det, och det tror jag var bra. Vi åkte då följande år genast när man firade ett års minne av det här olyckan, och vi deltog i en sån här tillställning där på Phukets stränder där man i en glaskista samla hade 179 ljus. Det var 179 finländare som blev inte i Phuket, men längs hela Thailand. Och där tändes då varje ljus ett och ett gången, och där var en liten pojke i 8, 9, 10 års ålder skulle jag uppskatta som tände 4 ljus. Och då visste man hur det hade gått i den familjen. Så att det var nog hurja bra att vi verkligen for den gången. Och sen dess har vi varit nästan varje år, inte nu i Phuket, men i alla fall i Thailand. Och nu den 29 december far vi igen. Så att, men om, när man nu blickar tillbaka på det här och tänker, och när jag brukar från min inre syn se hur det såg ut. Jag såg ju inte det på samma sätt som min fru. Så jag såg det från balkongen. Hon hade ju allt framför sig. Och det är nog henne jag får tacka för att jag sitter här. För jag tror att jag skulle inte klara det att göra det så effektivt. Allt det jag gjorde, om inte hon skulle ha dirigerat det från balkongen där uppe. Det var hon som sa vad jag skulle göra. Jag såg inte henne, fast jag borde ha sett henne, men jag hörde rösten. Och en sak som betecknar också hur tokigt jag handlade var ju att jag märkte sen att jag hade kastat mina sandaler där på andra våningens balkong, och när jag från tredje våningen tittade ner så såg jag att de borde jag ändå ta gamla sandaler, så får jag ner ännu ner före den tredje vågen kom, och skulle den ha kommit då så vet man inte hur det skulle ha gått.